Hej vänner, gott att se er. Hörrni, vi ber tillsammans. Tack Herre att du ger oss livet som en gåva och att vi får ge någonting vidare eller tillbaka av det som du har gett oss Herre. Vi ber för det som vi samlat in, vi ber att det ska få förmeras i dina händer, i dina tankar, att det ska få bli till välsignelse för människor. Så välsigna det vi samlat in på olika sätt idag, Herre. Ditt namn till ära. Så vi vill lägga också den här stunden, den här predikan i dina goda händer. Vi ber att vi skulle få nåden att få se någonting mer av den du är. Få höra ditt livgivande ord. Att vi skulle få formas av din egen kärlek, ditt eget hjärta. Vi ber om inget mindre än det, Herre. I Jesu namn, amen. Ja, det är första söndagen i fastan. Vi följer kyrkåret här och fastan startade i onsdags med ask onsdagen. Vi hann med en fetista innan och somliga av er har säkert gått in i fastan och fastat från något. Antingen är det kanske matrelaterat eller någonting annat. Ett sätt att välja bort något för att vinna någonting annat och en vandring framåt påsken. Och det här första söndagens tema är prövningens stund. Det är liksom ett laddat ämne på något sätt. Och jag tänkte här när Agneta du berättade om torsdagskvällen då Elisabeth Svan kommer hit, så är ju det verkligen på det här temat. Så att jag vill verkligen uppmuntra er att gå och lyssna på Elisabeth Svan och hennes berättelse. Hon har ju skrivit en bok och sådär också. Jag bodde med henne i kollektiv i Örebro under ett av hennes tuffaste år, kan man säga. För, ja, det är ju många år sedan nu. Men har också hänt väldigt, väldigt mycket sedan dess. Men en uppmuntran att gå och lyssna på få ett inifrån dokument, så att säga, kring att möta prövningar i livet. Och är det något vi vet, så är det att vi alla kommer möta prövningar. Vi kommer inte undan det. Det är liksom typ det enda vi vet om livet. Livet innebär prövningar på olika sätt. Jag har gudstjänster på fängelset den här helgen också, på samma tema. Det behöver man inte prata så jättemycket om det. Folk blir inte superchockade när man berättar att livet innebär prövningar. Men vad gör vi i prövningens stund? Det är ju en fråga för oss. Och personligen så har det här senaste året också varit ett av de mest prövande på många år. Och det har fått anledning att liksom, få ställa många frågor, skulle jag säga. Liksom, vad är din och min go-to? Vad är det vi går till eller flyr till eller gör i prövningens stund? Och med trons glasögon, och det här är ju en ganska liksom laddad fråga egentligen. Händer att Gud sänder prövningar in i våra liv? Och vad är i så fall det? Och vad handlar det om? Kan det vara så? Och var är Gud i våra prövningar? Det finns ju ett paket med frågor kopplat till det här. Evangelietexten som är föreslagen idag, den består av den här korta redogörelsen från Markus evangeliet. Markus är väldigt så här effektiv i sin redogörelse. Det kortaste evangeliet. Och i kapitel 1, vers 12 och 13, så beskriver han vad som händer direkt efter Jesu dop, där han har hört en röst från himlen. Det är liksom helige ande sänker sig ner som en duva och säger: det här är min älskade son, min utvalde. Och så står det kort och gott: anden drev honom ut i öknen, och han var i öknen i 40 dagar och sattes på prov av Satan. Han levde bland de vilda djuren och änglarna betjänade honom. Jag ska återkomma till det där. För jag tänker att det där säger mycket om prövningar, den där lilla korta texten. Men en mening som jag i lite olika varianter får höra ofta, skulle jag säga, i samtal. Kanske framförallt med intagna på fängelset, men även i andra sammanhang. Jag kan ha nämnt det tidigare, men det är: jag tror det finns en mening med allt som händer. Olika varianter av det där. Jag tror det finns en mening med allt som händer. Och det där är intressant, tänker jag. Dels så kan man ju tänka att det möjligtvis skulle kunna vara en sån här sak som man sa när liksom allt föll på plats. Man känner bara att allt går liksom rulla på här. Jag tror det finns en mening. Men det här är personen som säger det här mitt i väldigt, väldigt svåra omständigheter. Och jag brukar tänka så här, menar du verkligen det du säger nu? Alltså ser vi oss omkring i världen så är det ju helt uppenbart att det är så mycket meningslöst lidande som sker runt omkring oss. Man skulle inte kunna gå in i en krigssituation och säga att det finns nog en mening med det här, eller hur? Det är ju uppenbart att det är liksom... Och jag tänker att det också kan landa in i en ganska komplicerad gudsbild om vi har med Gud in i det där och tänker alltså att Gud sänder, liksom, Gud ligger bakom allt lidande. Den typen av teologi finns. Gud ligger bakom allt lidande. Och problem, man får ju en väldigt schizofren Gud till slut då, som på något sätt har kommit för att rädda och upprätta, för att vi ska ha liksom liv och glädje och kärlek, men som också då skulle vara liksom sadist och ligga bakom allt lidande. Det rimmar inte bra. Men efterhand har jag förstått att det man liksom verkar mena när man säger det där, det är liksom en slags aning av att ja, men det här som jag går igenom nu, den här oerhörda prövningen, det här som jag liksom inte alls såg framför mig, den kommer inte behöva vara förgäves. En aning om ett liksom oväntat hopp, någon slags liten strimma av ljus liksom, som har trängt in i det här kompakta mörkret. Att mitt i allt det här jag har förlorat så anar jag att jag liksom har funnit någonting också. Att jag har tagit emot något nytt och oväntat, kanske bara ett frö än så länge. Men, ja. Och det kan vara nya insikter, det kanske är att man formulerat det redan. Eller att det har gått upp för en vad som verkligen betyder något i livet. Eller vilka liksom vänner, vilka personer som verkligen finns där för en. Som man har försummat tidigare. Eller att man ser att man levde ett liv som egentligen bara var liksom en nedåtgående spiral. Destruktiv spiral som på ett eller annat sätt ändå behövde liksom brytas. Det var bara en tidsfråga innan något behövde hända. Och kanske att om jag inte hamnat här så hade jag nog inte levat. Det kan finnas lite olika sådana saker. Och att mitt i den här då paradoxala upplevelsen av att man är på en plats man absolut inte vill men ändå anar att här finns det något, så känner man det finns nog en mening med det här. Det verkar finnas en intention. Det är typ som om någon känner mig och fattar vad jag behöver och vet mer än jag om mitt liv och som bryr sig om hur jag har det. En sån aning. Som om någon faktiskt sänt prövningen. Det tror jag är laddat, påladdat med den där meningen. Där man inte riktigt menar det här. Jag tror det finns en mening med att människor lider, att barn utsätts. Eller vad det kan vara, det är inte det man menar. Utan man menar, det är en slags aning i sitt eget liv. Över att det här inte, som jag går igenom, det behöver inte vara förgäves. Kan någon nästan ha sänt prövningen? Jag ska komma tillbaka till det också. Men vi kan stanna upp i det här. Vad händer med oss vid prövningar? Det finns ju massa olika typer av prövningar. Men vi bara klumpar ihop det lite. Ja, men något som kan hända vid prövningar, det är att det liksom visar sig vilken grund vi står på. Hur vi liksom har byggt våra liv. Livet skakar till. Och så ibland så upptäcker vi att en del liksom grundantaganden som jag har om livet. De verkar liksom inte hålla här. Jag har tagit det för givet och nu liksom bara rasar det här. Och så behöver vi på något sätt orientera om oss på nytt. Och jag tänker på den här berättelsen om de tre små grisarna. Den känner ni till. Ni vet, de här tre små grisarna som ger sig ut i livet. Där en liksom får fatt på lite halm som man bygger ett hus av. Det går ganska snabbt, tror jag. Han är nöjd. Och så har vi liksom en gris som får fatt på lite grenar som bygger sitt hus av det. Går också ganska snabbt. Och så har vi liksom den tredje grisen. Han bygger minsann sitt hus av tegel. Det tar lite tid. Men det blir stabilt hus. Och så kommer den här vargen. Som är hungrig dessutom. Då, som liksom knackar på. Och som först blåser bort det första huset. Så grisen får springa vidare. Den blåser bort det andra huset. Och så kommer de här två grisarna och springer in och sin brorsa. Men där där tar sig vargen inte in. Och så finns det lite olika varianter av det där. Men jag tänker att Jesus har ju sin egen variant av den där. Har ni tänkt på det? I Matteus kapitel 7, i slutet av sin bergspredikan. Det sista han talar om. Det är liksom en slags slutplädering av sin predikan. Där är bilden att våra liv är hus som vi kan bygga på lite olika grund. Och jag läser. Huset på berggrunden och huset på sanden. Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset. Men det rasade inte eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus och det rasade. Och raset blev stort. För det första, tänker jag, i Jesus liknelse så är det inte en fråga om det blir oväder. Om det blir stormar och hårda vindar i våra liv. Utan det finns liksom inga löften om det. Att vi slipper det där. Utan att det är en fråga om när. Och i prövningens stund så kan det visa sig vad vi byggt våra liv på. Och den där upplevelsen kan vara på lite olika sätt. För det andra så verkar det finnas något i den här trons lydnad som Jesus kallar oss till här. Som verkligen förmår oss och forma i oss det som man brukar kalla för motståndskraft eller resiliens. Det är ju sånt där modernt ord nu. Alla pratar om resiliens. Förmågan att ta sig igenom svåra utmaningar. Jag kan tänka mig att från liksom pandemin och framåt så har man börjat prata mycket mer om resiliens. Vad gör vi när vi får de här stora utmaningarna i samhället men också i våra egna liv? Vilka egenskaper liksom hjälper oss att ta oss igenom svåra utmaningar? Så vad är det för ord som Jesus vill att vi handlar efter och inte bara lyssnar på? Ja, men det han har pratat om det är att älska våra fiender. Att välsigna de som förbannar oss. Att inte döma så blir vi inte dömda. Att göra mot andra som vi vill att människor ska göra mot oss. Men att också att inte liksom bekymra oss för morgondagen. Vi ska söka Guds rike och hans rättfärdighet. Det vill säga inte vår egen rättfärdighet. Självrättfärdighet med mera. Han säger ju jättemånga saker. Men det är det här det syftar tillbaka till. I bergspredikan så speglar Jesu undervisning djupast Guds egen självutgivande kärlek. Och här finns liksom en inbjudan att följa med i det här. Att leva ut det, säger Jesus, det är att sprida Guds rikeskulturen. Och det innebär att bygga sitt liv på en stadig grund. För det livet kan vi liksom bara leva om vi inte rotar oss i vår egen då förträfflighet utan i Jesus själv. Det bygger vårt hus på klippan. Det är liksom hela förutsättningen för att vi ska kunna leva det här livet. Det är rotat i Jesus som förmår leva det här livet. Och där finns det tydligen ganska mycket motståndskraft när vi möter prövningar i livet. Så stormarna, prövningarna är oundvikliga. Och vi är liksom inte kallade till att tro att vi kan slippa det. Utan vi är kallade upp på klippan. Så Jesus Kristus. Men ibland så händer att raset är stort. Att stormarna, att prövningarna, de drar med sig ganska mycket i våra liv. Och jag tänker att det är viktigt här att vi är ganska snabba att moralisera. Det här är liksom inte så mycket moralisk fråga. Utan någon sa till mig någon gång så här, vi måste lära oss att analysera utan att moralisera. Det har jag med mig jättemycket i samtal och grejer också. Det handlar inte om att, liksom att vara en bra eller dålig person. Är det med? Utan vi kan få titta på våra liv så kan vi inse, oj, här fanns inte så mycket motståndskraft. Är det med? Och då kan man behöva bygga annorlunda. Och här tänker vi ibland så händer att raset är stort och att det drar med sig mycket. Och en fråga här det är, kan det till och med visa sig vara något gott ibland? Den är lurig. Och här närmar vi oss den här frågan då. Händer att Gud till och med sänder prövningar in i våra liv? Det är inte en helt självklar fråga ur biblisk synpunkt. Ibland så kan man känna att det blandas ihop ganska mycket. Vi har frestaren, eller med? Sen så kan vi ändå be Gud att inte utsätta oss för frestelse. Så står det i någon översättning av vår fader som har rättat till det och så är det prövning. Det är liksom inte helt lätt det där. Men jag tänker att i den här korta redogörelsen av Jesus vistelse i öknen hos Markus så finner vi en liksom ganska god skiljelinje när det handlar om det här. Först så står det ju anden drev honom ut i öknen. Anden, det vill säga Gud. Här antyder det ju att det liksom att Gud kan leda oss in i sådana här saker. Att det är liksom en fråga om Jesu lyhördhet. Att han leds av anden, av Gud själv ut i öknen. Och där kommer någonting prövas. Hans tro, tillit, uthållighet. Och Paulus kan ju säga sånt som att Gud är trofast och ska inte låta er prövas över er förmåga. När han sänder prövningen, det låter som att det är Gud som sänder prövningen, så visar han också en utväg så att ni kommer igenom den. Alltså finns ett tydligt syfte om det skulle vara en prövning som på något sätt har avsändare från Gud. Men det andra då, vad händer egentligen i öknen? Ja, men det får vi veta. Det är så att han var i 40 dagar. Han var liksom i ett utsatt läge. Och så står det att han sattes på prov av Satan. Alltså det är anden som leder honom ut. Men där är det prövningarna. De kommer från ett annat håll. Alltså det är ju Guds motståndare. Frestaren. Anklagaren. Kringkastaren. Splittraren. Och för mig så säger det här något viktigt. Att i Guds väsen så ligger liksom inte en vilja att testa och fresta och trycka till och lura oss och få på fall. Han har ingen glädje i att vi prövas. Han har ingen glädje i att vi lider. Att vi liksom har det tufft. Jag tänker vi kan påminna oss om när Jesus på väg till Marta, Maria och Lazarus har dött, brorsan. Och att han står där på grusvägen och gråter. Han gråter med oss. När det är gråt och han gläder sig med oss. När vi gläder oss i våra liv. Jag tänker också Jeremia 29. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. Han har gott för oss. Men när Jesus kommer ut ur öknen så har ju någonting stärkts hos honom. Man kan ana att hans urskiljning kanske är skarpare. Han ser klarare vad som är vad i människor i det han möter. Hans liksom identitet som Guds älskade son. Ni vet det här som talades ut över honom precis innan han drog ut i öknen. Du min älskade. Där har liksom, han har landat i den identiteten. Och relationen med fadern, lyhördheten, kopplingen, den är liksom fördjupad på något sätt. Och bilden tänker jag är ju nästan den här att Satan som tror att han håller på med något väldigt viktigt och smart där ute i öknen är egentligen får rollen som en slags sparringpartner i Guds rike. Är du med? Han vet ju vad han gör, Gud, när han skickar ut Jesus i öknen. Och där ute väntar frestaren som tror att nu har jag läge. Och i likhet tänker jag med hur någon beskrivit att döden genom korset har liksom förvandlats till en trädgårdsmästare i livets tjänst. En slags aning om att allt i slutändan kommer få tjäna Guds syften till upprättelse och helande. Till och med döden och Satan själv. Det är ganska anmärkningsvärt. Satan som en sparringpartner i Guds rike. Det hade han inte hoppats på, tänker jag då. Så. Här så behöver det sägas att det förstås är skillnad på en prövning som den här som Jesus liksom i lyhördhet till anden leds ut i öknen och prövningar som mer drabbar oss av alla olika slag av olyckor och sjukdom, förluster, oväntade grejer, motgångar. Jag ska säga någonting om det där på slutet också. Men det verkar alltså finnas en sorts prövning där Gud vill och kan fördjupa någonting i oss. Eller kanske där något i våra liv liksom står i vägen för verklig upprättelse. Kanske där vi fastnat eller utvecklat liksom livsstrategier och beteenden som snarare håller Guds liksom helande kärlek på behörigt avstånd. Det behöver ju inte handla om bara liksom drogmissbruk eller liksom att man lever i olika typer av beroende eller liksom sådär. Utan jag tänker att det också kan handla om framgång av olika slag. Saker som vi tänker att det här är ju eftersträvansvärt. Fast det egentligen är en slags flykt. Och i olika former så kanske man kan tänka att det är just det som ligger bakom de här orden. Jag tror det finns en mening med allt som sker. Den där aningen om att det här som jag hade och levde i, på något sätt så fanns det ju något skav i det. Och nu finns det en öppning plötsligt för något annat. Något behövde gå sönder. Något behövde förloras. Och en som skriver om det här, det är Tommy Hellsten, som är liksom en framgångsrik kristen författare och terapeut. Som har skrivit och arbetat mycket med problematiken kring medberoende. Han har bland annat skrivit några böcker med liksom titlar som Flodhästen i vardagsrummet och så något mer liknande. Så där. Någon av er kanske känner igen det. Också begreppet, det kommer från honom. Och han skriver väldigt ärligt i en av sina senaste böcker som heter När allting faller på plats. Det längtar man efter för övrigt. När allting faller på plats. Han skriver om hur han idag ser en del motgångar och till synes liksom stora bara misslyckanden som Guds sätt att föra honom mot ett större helande. Och jag ska läsa en text nu och den är lite längre men den är bra. Han skriver så här: i hela mitt liv har jag varit övertygad om min egen otillräcklighet. Jag duger inte, jag kan inte, jag är ingenting. Jag kan prestera hur mycket som helst och ändå själv uppleva att jag aldrig gjort tillräckligt. Ingenting jag uppnår är nog, det skänker mig varken ro eller människovärde. Aldrig har jag känslan av att jag skulle ha gjort eller uppnått tillräckligt. Jag kopplar denna upplevelse av otillräcklighet dels till min tidiga känsla av att ha blivit avvisad. Dels till det faktum att jag saknade en far. Pappa var visserligen närvarande rent fysiskt, men aldrig själsligen. Jag upplevde aldrig att jag var viktig för honom. Det enda som betydde något för var han själv och hans vän, alkoholen. Jag kände inte en enda gång att jag fick hans välsignelse. Han stannade aldrig till vid mig och sa: bra gjort, käre son. Jag är stolt över dig. Såret jag bar på blev min drivkraft. Och till slut även källan till min livsgärning. Allt jag har gjort har haft sitt upphov i upplevelsen av att ha blivit övergiven. I avsaknaden av välsignelse. I känslan av oduglighet och strävan efter kärlek. Jag har desperat försökt lappa ihop mitt sköra självförtroende och skapa mig ett människovärde genom mina prestationer. Genom att söka andras godkännande samt med diverse sinnesstimulerande rusmedel. Jag har byggt upp eller försökt bygga upp ett skydd kring mitt mest smärtsamma sår. Jag har försökt bli raka motsatsen till övergivenhet och otillräcklighet. Framgångsrik, älskvärd, välmående. Men genom att handla på det här sättet förhindrade jag mitt eget tillfrisknande. Jag blev egenmäktig och självtillräcklig. Jag hade blivit så djupt och svårt sårad att jag gav upphov till djupa och svåra överlevnadsstrategier. Eftersom dessa strategier utgjorde ett hinder för mitt tillfrisknande var Gud tvungen att nedmontera dem. Han gjorde det genom att rikta slagen mot de punkter där de gjorde allra mest ont. Han började lägga misslyckanden och bakslag i min väg. Och varje gång gällde det projekt som var speciellt viktiga för mig. Det handlade om arbeten vars förverkligande skänkte mig känslan av att jag äntligen var god nog. Alltså drev jag dem envist vidare med den dolda drivkraften att äntligen nå fram och uppnå självkänslan jag saknade. Jag tänker så här. Jag får ibland de rätta svårigheterna och motgångarna. Eftersom de är skräddarsytts av kärlek. Samtidigt vet jag av erfarenhet att frasen tröstar föga när motgångarna kommer slag i slag. Vanligtvis är det först i efterhand vi märker att det faktiskt förhöll sig just på det sättet. Slutcitat. får ibland de rätta svårigheterna och motgångarna eftersom de har skräddarsytts av kärlek. Det är en spännande tanke. Kan det vara så att vi ibland lever med livsstrategier som hindrar vårt, vad ska vi säga, tillfrisknande eller vår mognad eller vårt helande? Och ur det perspektivet så kan det ibland något som utåt sett ser ut som ett misslyckande, värsta sortens prövning, visa sig vara skräddarsytt av kärlek i slutändan. Och samtidigt så är det nog oftast precis så som Tommy Hellsten skriver, att det är först i efterhand vi ser det och förstår det. Och det behöver nog vara så. Så därför tänker vi ska vara försiktiga också med hur vi benämner det som pågår i våra, eller framförallt i andras liv. Men vi kan veta att Gud är där. I prövningens stund, vilka blir vi där? Och vad är din och min go-to? Är det att dra sig undan när det är tufft? Eller att på annat sätt kanske döva smärtan? Och vad kan vi välja att göra där? Ja, men Bibelns inbjudan, det är att alltid fly till Gud i prövningens stund. Egentligen för att upptäcka att Gud redan är där. I psalm 31 så skriver psalmisten: till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Svik mig aldrig, du som är trofast. Rädda mig, lyssna på mig, skynda till min hjälp. Var min klippa dit jag kan fly, borgen där jag finner räddning. Och så konstaterar han: ja, du är min klippa och min borg. Jag tycker man kan se den där bilden framför sig, där man liksom häver sig upp på den där klippan från det stormiga havet och kan liksom bara pusta ut. Eller man kommer in i den här borgen, dörrarna går igen och man är i trygghet. Bland alla frågor tänker jag kring prövningar, oavsett när det skulle kunna vara Guds väg för mig ut ur liksom något ohjälpsamt i mitt liv, något tankemönster eller något beteendemönster, eller bara liksom livets bräcklighet som drabbar oss, så tänker jag att vi har det viktigaste svaret för oss här. Var är Gud i mina prövningar? Han är här. Jesus säger: jag är med er alla dagar till tidens slut. Alla bra dagar, alla dåliga dagar, alla dagar. Han säger: kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Han längtar efter att få skänka oss vila. Och i psalm 23, för att också få avrunda med det som Agneta började med, så tänker jag att vi har ett koncentrat av det i den här meningen: inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Alltså bilden är ju inte av en helikopter som kommer ner och hämtar oss från dalen och sen så för oss bort. Sånt kanske kan hända också ibland ju. Utan det är snarare bilden av en Gud som hoppar fallskärm ner i dalen för att vara tillsammans med oss där vi är, och som säger: jag är med dig här. Vi tar oss igenom det här tillsammans. Du är inte ensam. Och du kan vara trygg. Jag ska leda dig. Och jag ska kämpa för dig. Käppen och staven. Och jag vill ge dig av min tröst. Jag vill ge dig nytt mod. Och kan hända så kommer du se saker som du inte sett förut. Och kanske kommer du också kunna bli mer hel än du tror genom det här. Jag har haft ett av mina svåraste år bakom mig, tuffaste på länge. Jag tänker jag ska inte gå in så mycket på det, men jag en sak, eller dels har jag varit glad över att upptäcka att jag kan tillämpa en del själavård på mig själv. Är ni med? Man sitter i samtal hela dagarna, så kan man säga: ja, men det här funkar faktiskt också på mig själv. Men en del av det här har förstås också varit att få dela med andra, få samtala, få berätta, få känna att det är personer som går med mig i det här. Och det tänker jag är också ett av Guds tydligaste svar på frågan: var är du, Gud? Gud säger: jag är här. Han har gett oss till varandra som hans tröstande, bärande, uppmuntrande närvaro in i varandras liv. Och det tänker jag vi också bara får ständigt påminna oss om. Kanske upplever du svåra prövningar just nu. Påminn dig om att han är där du är. Du är inte ensam. Och påminn dig om att du har det här gänget som vill också bära och leda. Men också tänka en uppmuntran att få liksom ta rygg på Jesus. Att få leva Gudsrikets livet. Att också få bygga upp resiliensen i våra liv. Genom att leva ut i livet som han kallar oss till. Där finns också så mycket liksom förutsättningar för att ta sig an det här livet som vi möter. I Jesu namn, amen.
Tack så mycket, Markus. Så viktigt att vi pratar om detta. Att livet är inte en dans på rosor, utan det är upp och det är ner. Men att Gud går med oss. Jättefint. Nu ska vi ha en responsdel där vi ska